Ja, som Inger redan har antytt så använde vi en del av förra genomgången till att studera lite grann om arvsynden, den här som så ofta förnekas. Finns den eller finns den inte? Jo, dessvärre gör den ju det. Men vi brukar kalla den för prestige i vanliga fall. För prestigen, den skapar ju så mycket problem. Den gör ju att vi inte kan erkänna hur det egentligen är fatt, och den gör ju att vi i stolthet försöker att få livet på våra villkor på många olika sätt. Och det där är ju någonting som vi dras med, som vi släpar på och som det väl hör till en del av livets mening och mål att vi så småningom ska bli fria från. Till sist helt fria. Och jag tror att när vi går in i den friheten så kommer vi alla att jubla av glädje. Därför att det här är ett tungt lass att bära på. Mycket tyngre än jag tror att vi själva förstår. Nu ska vi läsa lite vidare. Och vi ska börja i Matteus 7 kapitel. Och läsa några ord ur Bergspredikan. Matteus 7, verserna 13 och 14. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Vilken konstig text. Det är nästan som om Gud hade gömt undan vägen till livet. Han vill väl att vi ska gå på den, kan man tycka. Men istället så har han satt någon liten dörr någonstans långt ner i bland gräset, så att man får nästan krypa på alla fyra för att överhuvudtaget se den. Och det är ju inte konstigt att det är svårt att evangelisera ibland när porten ska sitta så undanskymd. Vill han inte att vi ska bli frälsta? Jo, det vill han. Men inte hur som helst. Utan han vill få ge oss nåd. Just i begreppet nåd, i mening nåd. Alltså att hans kärlek inte är en självklarhet, utan att det är en dyrbar gåva för oss. Ofta så har vi väl kanske alla tänkt så här ibland, att kan Gud verkligen vara kärleken när jag har det så bedrövligt som jag har det? Jag kan nämna att jag själv har lidit av värk i ganska många år nu, och jag minns för ett tag sedan jag var ute på ett ställe och träffade en god vän. Vi skulle jobba ihop. Och så tittade hon på mig och såg att jag hade väldigt ont den dagen, och så sa hon så här att, hur är det med dig, Sven? Ja, det är inte bra, sa jag. Blir du inte arg på Gud, sa hon. Och då hörde jag mig själv säga att Gud älskar mig utan att snegla på mina gärningar. Och jag håller på att lära mig att älska honom utan att snegla på hans. Det var en tanke som jag inte hade tänkt dessförinnan, men det bara kom. Jag var lika överraskad som hon. Men det kanske är så det är i livet. Att vi får lära oss att älska honom utan att snegla på hans gärningar. Och ändå är det ju så att Gud vill bevisa sin kärlek till oss. Hur går det till? Jo, vi tittar i Romarbrevet 5. Jag börjar läsa i den 6:e versen, Romarbrevet 5 och 6. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Alltså, Gud vill få börja med att bevisa sin kärlek till oss just på det här sättet. Och det betyder alltså att Gud bevisar inte sin kärlek till mig genom att mitt liv blir problemfritt. Gud bevisar inte sin kärlek till mig genom att jag får en gräddfil, privat gräddfil genom livet. Det finns oerhört mycket hjälp, det finns oerhört mycket stöd och nåd och hjälp på alla sätt. Men här vill Gud börja. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och därför så kan vi kanske inte upptäcka vidden av Guds kärlek förrän vi också har förstått vårt behov på den här punkten. Lite tidigare, om vi börjar i första versen i samma kapitel, då står det så här: då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Ja, hoppet om Guds härlighet är det som kommer oss till del när vandringen är över. Och som jag sa nyss, när prestigens tunga börda har lyfts bort och vi får vara alldeles oss själva. Ett underbart tillstånd. Men redan nu har vi tillträde till Guds nåd. Och det är någonting fantastiskt för den som har fått börja på rätt ställe. Vi ska bläddra vidare till brevet till Efesus, till det andra kapitlet. Där ska jag läsa verserna 8 till och med 10. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Det är nåden som frälsar oss. Alltså när vi har börjat förstå vårt behov av frälsning, när vi har kommit till en klarhet om att livet är ingenting jag klarar på egen hand. Jag är i någon sorts djupaste mening beroende av hjälp utifrån. Då kan vi ta emot inte godhet i vilken mening som helst, utan just nåd. Och den, när vi då tar emot nåden som nåd, så händer något fantastiskt med oss. Därför att då kan det komma som en nästan explosiv erfarenhet i våra liv. Det behöver inte alltid betyda att man hänger i takkronorna, men det är ändå någonting som förvandlar ens liv. Och jag är inte precis någon extatisk person, det tror jag min kära hustru kan intyga. Jag kan fråga henne efteråt. Men jag minns mycket väl hur det var för mig när det här landade riktigt på allvar. Jag hade läst en tjock och ganska torr teologisk bok skriven av en professor, Anders Nygren, den hette Eros och Agape. Det var, tror jag, hans doktorsavhandling där han redogör för olika begrepp, olika kärleksbegrepp i Bibeln. Och den gudomliga kärleken, den beskriver han då som någonting som inte söker sitt, som Paulus skriver i första Korinthierbrevet. Alltså att Gud letar inte efter någonting hos mig. Jag behöver inte på något sätt göra mig till det. Jag kan inte heller göra bort mig så till en grad så att han slutar. Utan han älskar mig för att jag finns. Det är lätt att säga det där, men jag vet inte riktigt. Det var väl den helige ande helt enkelt som var där och påverkade mig. Jag minns att jag gick omkring och sjöng i flera dagar efteråt. Därför att det var nåden som landade. Och jag måste säga att jag har varit buren av den upptäckten sedan dess. Att det finns något stort, något fantastiskt. Någonting som bara betyder att Gud har tagit ett ansvar som jag aldrig kan ta själv. Och det finns ju en väldigt enkel bild för det här. Att var och en som har fått barn vet att ja visst, man tittar på ungen som ligger där i korgen eller i vaggan eller vad det är för någonting. Och den ungen gör ju ingenting för att bli älskad. Tvärtom, han skriker och kissar på sig och gör allt möjligt sådär. Men åh, vad man älskar ungen. Eller hur? Ja visst, han finns ju, eller hur? Man har ju själv satt honom till världen. Och det har ju Gud gjort med dig också. Du kan ligga i vaggan och sparka lite grann och Gud tycker om dig. Det är ju inte konstigare än så. Och vi behöver ju verkligen omvända oss och bli som barn. Och förstå att det finns en väldig styrka i detta att få lov att vara som barn inför Gud. Barnaskapets ande. Paulus betonar ju i den här texten att Gud vill inte ha hjälp av oss. Och det var vi inne på förra timmen också. Gud vill få göra hela verket själv. Han vill slippa höra vårt skryt på den yttersta dagen när vi står där och jämför våra olika frälsningar med varandra. Jag blev väldigt alldeles jättefrälst och jag var alldeles jätteöverlåten och det är klart att jag ska ha en fin plats här och så vidare. Nej, säger Gud, sluta nu med det där. Det kanske vi har gjort när vi kommer fram. Han vill göra allt sammans för att det inte ska vara någonting av vår förtjänst inblandat. Och därför är det ju en tragedi att vi alla i alla fall håller på och tänker i de här banorna. Och än värre att vi håller på och mödar oss på det här sättet. Nu befinner vi oss rätt så snart i påskhelgen. Och när vi nu talar om nåden och frälsningen så vill jag få komma in lite grann på frågan: vad gjorde Jesus på Golgata? Vad betyder hans kors och hans uppståndelse? Och det är ju en fråga som bara antydningsvis kan besvaras. Men låt oss i alla fall se något lite på frågan så långt vi kan komma en sån här kväll som denna. Vi ska gå tillbaka till Romarbrevet nu, till det sjätte kapitlet. Och jag vill börja en bit in i den andra versen och bara läsa en mening där. Paulus skriver så här: vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? För det är ju en fråga som kommer då och då. Att om det nu är så enkelt att få ut förlåtelse från Gud, så kan man ju gå till kyrkan och få förlåtelse på söndag och sen så kan man leva lite hur som helst övriga veckans dagar. Paulus skriver: vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Ja, det är ju en fråga som han ställer, och det är en bra fråga. Hur skulle vi kunna göra det? Ja, Paulus tänker ju i första hand på sig själv naturligtvis. Han som hade varit den store teologen som verkligen skulle få slut på den här idiotiska sekten med Jesus troende människor. Och som var på väg till Damaskus med brev om att kunna fängsla de kristna, eller de troende. Och så möter han Jesus. Jag är den Jesus som du förföljer. Vad hände? Jo, gamle Saul från Tarsus, han dog. Och du kan kolla vid något annat tillfälle i Apostlagärningarna 9, så står det faktiskt att han var blind i 3 dygn. Så han måste ju ha jämfört sig med Jesus. På tredje dagen uppstånden, inte från de döda kanske, men från de blinda i alla fall, när Ananias kom och la händerna på honom. Så det är ju intressant. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Nej, naturligtvis. Han har blivit avslöjad in på bara kroppen. Och det är inte farligt. Det kan låta skrämmande innan man har gjort den erfarenheten, men det är inte farligt. Utan tvärtom, det är någonting som gör en mycket mer levande än man var förut. Vad hade hänt med Saul när han blev Paulus? Jo, Han hade blivit av åtminstone med stora delar av sin prestige. Det är faktiskt så att namnet Paulus betyder den lille. Och den lille hade han säkert inte varit förut. Stor och stöddig. Men nu blev han den lille. Och därmed kunde Guds kraft flöda genom honom på ett sätt som den absolut inte kunde när han var stor. Vad gjorde Jesus på Golgata? Jo, han gjorde åtminstone två saker kan vi säga. Det första, han dödade prestigen i vår egen kropp. Alltså detta som Paulus beskriver här. Det andra, han försonade våra syndiga gärningar. Vi talar ofta om frälsningen som om det var bara, om jag nu får säga det så, lika med syndernas förlåtelse. Och tack och lov för syndernas förlåtelse. Det är underbart. Vad vore vi utan dem? Utan den? Men det finns något som är väl så stort. Och det är just detta att frälsningen också innefattar min egen person. Det är inte bara så att mina gärningar behöver frälsas, utan jag själv behöver frälsas. Det är ju en gåta som jag har gått och smakat på ganska länge. Detta att där Jesus sargad och blödande hänger på korset, där är han en bild av Guds godhet. Guds ofattbara nåd. Men han är ju också en bild av mitt behov. Han är 100% en bild av Guds nåd. Han är 100% en bild av mitt behov. Han är både sann Gud och sann människa. Och nog för att det är svårt att förstå Guds godhet. Men jag tror du håller med mig om att det är ännu värre att förstå att det skulle behövas så drastiska åtgärder för dig som är så snäll och för mig som är så skötsam. Och vi brukar ju säga att om du hade varit den enda människan eller jag hade varit den enda människan så skulle Jesus gjort precis det här. För din skull eller för min skull. Och jag tror det är sant. Alltså när vi ser honom där han hänger så kan vi inte säga att ja, det var väl Stalin det här och det var väl Hitler och det var Napoleon och det var alla de här gossarna som svingade svärdet och sköt med kanon. Utan det var jag. Och det är ju en gåta att det där är en bild av mig. Och jag tror att det hänger mycket ihop med att vi har inte den självkännedomen. Och skulle kanske heller inte orka med att få den i praktisk motto. Men när Paulus skriver om att han har dött bort från synden så tror jag att han fick åtminstone en rejäl dos av den självkännedom som gjorde att han kunde se den här dubbla bilden. Guds godhet och hans eget behov. Låt oss läsa lite mer i den här texten. Jag börjar från början igen. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Det här är ju inte den lättaste texten i Bibeln. Men det är en av de mera innehållsrika. Det är därför den är svår. Men här talar nu Paulus om, ska vi kalla det, kärlekens identifikation. Därför det är ju en stor bit av det som är svårt för oss med det ställföreträdande lidandet. Hur i all sin dag kan han lida i mitt ställe? Kan man göra det? Ja, det kan man. Alltså, där kärleken skapar en relation, där finns det också ett medlidande. Och om han som är mycket starkare än jag går in i en sådan relation med mig, så kan vi ta varann i handen och gå genom det mörka och svåra till andra sidan av tunneln eller andra sidan av dödsriket. För det är ju det det talas om här. Vi har dött bort från synden. Ja, vi delar hans död på korset för att också dela hans uppståndelse ur graven. Och det gör vi till sist när kroppen dör. Men det gör vi också här och nu. Alltså att vi får vandra tillsammans med honom genom vårt eget väsens mörker och djup för att komma ut på andra sidan i ett nytt ljus, ett nytt liv och en ny glädje. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Där finns ju alltså hemligheten till detta, att man så att säga kopplar ihop sitt liv med hans. Man kopplar ihop sitt öde med hans. Att man på det sättet får kanske gå en väg som inte är primärt attraktiv, som inte är en lustresa med lyxkryssare, utan som kanske är en ganska stapplig promenad på den där smala vägen och genom den trånga porten, men som leder till livet. Om vi går lite längre fram i 8:e kapitlet. Och läser där verserna 3 och 4 bara. Då skriver Paulus: det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. När människan inte ville vara Guds avbild, så gör sig Guds son till människans avbild. Det är ju ett fantastiskt vittnesbörd. Han blev lik en syndig människa. Och i hans kropp, i hans syndfria kropp, fördömde Gud synden i min kropp. Alltså, din och min prestige spikades på korset när han spikades på korset. Begrip det den som kan. Men vi kan erfara att det är så. Och det kan ju kanske räcka. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, skriver Paulus. Ja, lagen kräver av oss hur vi ska leva för att räknas som goda människor. Tyvärr har vi inte den godhet som skulle behövas. För om vi hade den, så behövde vi inte lagen. Utan lagen är till för att vi ska upptäcka att vi inte har den godhet som lagen talar om. När vi har gjort den upptäckten av vår vanmakt, så säger Herren: nu sköter jag resten själv. Du behöver inte på något sätt hjälpa till. Det är bara bra om du inte gör det. Som jag sa förut, ingen av oss har skådat ner i sitt eget väsens mörkaste hålrum. Men bilden av Kristus där han hänger på korset är ändå en bild av mitt och ditt behov. Och det kanske inte bara handlar om vad vi har gjort, utan kanske än mer om vad vi är i stånd att göra. Efter andra världskriget så uppstod en ny gren, kan vi säga, av historieforskning. Då historiker började försöka ta reda på vad det var för ena människor som hade skött förintelsen av judar och romer och krigsfångar och andra. Byggt gaskamrar och så vidare. Och haft ihjäl kanske cirka 11 miljoner människor sammanlagt. Det måste ju ha varit monster, eller hur? Eller vi ser på dem som förrättade folkmord i Rwanda. Eller de som utförde massakrer i Srebrenica och i Bosnien överhuvudtaget och så vidare. Vad var det för människor? De kan ju inte vara som vi. Jo, det märkvärdiga är att det är precis så. Antalet psykopater var inte större bland de som skötte förintelsen än det är bland oss som sitter här. Jag vet inte om det går att göra dig till en gaskammarföreståndare, men jag antar att det går att göra mig. Och då tycker jag ändå att jag är en ganska beskedlig person, om jag får säga det själv. Och då handlar det alltså om en frälsning som griper tag ända in i det jag skulle vara i stånd att göra. Till och med det kan vi ju behöva bli frigjorda ifrån för att platsa i ett paradis, utan att vi på nytt gör paradiset till ett helvete. Och det är alltså något stort och viktigt att det finns en frigörelse på den här punkten. Därför att ibland tar ju det mörka över i våra liv. Och det kan ju ske i form av kriminalitet, pyromani. I dagarna är det ju den så kallade Hagamannen som hade både familj och fast anställning som tydligen har våldtagit och stympat kvinnor och så vidare. Och då, om man kommer i en sån situation, så är det ju evangelium. Det är ju ett glatt budskap att få höra att Kristus har inte bara åtgärdat det jag gjorde, utan han har också gripit tag i den människa jag är. Det finns läkedom, inte bara för mina gärningar utan för min personlighet. Underbart! Och det är ju därför som vi ber den här bönen: inled oss icke i frestelse, eller utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Därför det är ju en bön som springer fram ur någon sorts åtminstone vagt medvetande om att det finns någonting i mitt väsens djup som jag behöver bli beskyddad ifrån. Det handlar ju inte bara om djävulen och demonerna det här, utan det handlar ju också om mig själv. Att jag så gärna samarbetar, menar jag, med dem. Men så har vi också detta med synderna. Då ska vi läsa ett stycke ur Jesajas 53 kapitel, de första 7 verserna. Och förut har jag läst i folkbibeln, men nu ska jag ju faktiskt läsa i Bibel 2000. Som just här tycker jag är så överträffar allt annat på svenska. Jesaja 53 från början. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Herren lät vår skuld drabba honom. Och ofta uttrycker vi det så här att Gud straffade honom i vårt ställe. Och jag säger inte att det är fel. Men jag vill dra också en lans för en annan tolkning. Och det är detta att ordet skuld här, Herren lät vår skuld drabba honom. Vår missgärning stod i den gamla översättningen. På hebreiska står ett ord som heter avon och som betyder egentligen konsekvensen av våra synder. Herren lät våra synders konsekvens drabba honom. Därför du vet, när vi syndar så gör vi det ju regel för att göra en vinst av något slag på någon annans bekostnad. Och då, om jag syndar emot dig, så inkasserar jag vinsten och du får bära syndens förbannelse i mitt ställe. Vad händer med dig och vad händer med mig? Jo, du kommer att hårdna i ditt hjärta. Kanske av vrede. Kanske av besvikelse och misstänksamhet. Och tänker att ja, det han gjorde mot mig, det kan alla andra göra mot mig. Det är bäst att hålla sig på avstånd från folk. Man vet ju vad de går för. Men i vilket fall, du förlorar en del av din förmåga att relatera dig till andra människor. Vad händer med mig då? Jo, jag hårdnar jag med. Därför jag inkasserar ju vinsten som sagt. Och jag tänker så här att ja, det gick ju väldigt bra det här. Han köpte min gamla risug till bil och betalade bra. Det där ska jag omsätta i lite mera praktisk handling. Jag ska börja sälja dåliga bilar. Och göra mig storkovan. Och varje gång jag på nytt upprepar min synd, mitt svek, så hårdnar jag ännu mer. Och syndens konsekvens drabbar alltså båda parter, kan vi säga. Och det beror på att den här konsekvensen är inte en form av känslor. Vi tänker ofta så här att ja, där går du och ruvar på ditt hämndbegär och gnisslar tänder. Och här går jag och känner mig ganska stolt och mallig för att jag lyckades. Och så tror jag att det bara är känslor. Jag tycker att jag som själavårdare har sett det här så väldigt tydligt. När jag har haft samtal med äkta makar som kommit på kant med varann. För det är ju ofta en ganska dyster upplevelse. De står sig ner och så ska de då börja berätta om hur de har det. Och det dröjer ju inte 2 minuter för de grälar med varann. Och man ser liksom hur de bollar skuld och besvikelse och vrede och anklagelse emellan sig. Och då ser man plötsligt att det här är ju inte känslor bara. Det är något konkret. Du vet, man kan skylla ifrån sig på ett sånt sätt att man verkligen tar en skuld och lägger på någon annan. Och där ligger den. Den som förlorar grälet är ju också den som får bära skulden även om man inte var skyldig från början. Skuld går att flytta. Vrede går att flytta. Kärlek är också något konkret som går att flytta. Det är därför du kan ge kärlek till någon annan om du har någon kärlek att ge. Och du kan ta emot kärlek därför att den är konkret. Det är ju inte bara en känsla. Alltså det finns en andlig verklighet där såna här saker som vi uppfattar som känslor enbart också är lika konkreta som den här talarstolen som jag står vid här. Och det betyder att när Jesus inleder en kärleksrelation med mig så kan han börja ta över mitt elände. Och ge mig av sitt ljus. Petrus citerar nu den här texten hos Jesaja i sitt första brev. Vi ska titta i slutet på det andra kapitlet. 24 versen. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdighet. Ja, det här är ju sånt som vårt förstånd ohjälpligen slirar på. Därför att vi kan inte omfatta det med vårt intellekt. Men man kan uppleva att det är sant. Man kan göra det som en erfarenhet, en livserfarenhet. Och det är stort nog. Om jag nu sviker dig och vi båda hårdnar var och en på sitt sätt, så märks det på olika sätt i vårt samvete, i ditt samvete och i mitt samvete. Därför att om jag sviker dig så kommer du efteråt att tänk att han kunde svika mig. Jag var inte mera värd i hans ögon än att han kunde göra så mot mig. Jag trodde faktiskt att du aktade mig högre än så. Alltså när jag sviker dig så utsätter jag dig för mitt förakt. Det tydligaste exemplet är ju mobbning. Att den som har blivit mobbad bär ju på tunga bördor av andras förakt efteråt. Och därför så ingår i den här läkedomsprocessen där Jesus tar över vårt elände, så ingår också utskiftandet av förakt. Föraktad var han och övergiven av människor. Jesus tar föraktet på sig. Och jag vill läsa den 123 salmen för dig. Nu vill jag läsa den ur 1917 års översättning som faktiskt är ordagrannast. En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Ja, så som tjänares ögon skåda på deras herres hand. Så som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand. Så skåda våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess han varder oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig. Ty vi är rikligen mättade med förakt. Rikligen mättad är vår själ med de säkras bespott. Med det högmodigas förakt. Ja, här kan vi alla känna igen oss. Vi har kanske alla varit förövare någon gång, men vi har också säkert alla varit offer någon gång. Och detta är alltså offrets klagan. Vår själ är rikligen mättad med det säkras förakt. Man kan få sin själ mättad med förakt. Det tycker jag är ett underligt uttryck. Men det är sant. När man får det så drabbas man av det stora självföraktet. Då ska man inte gå en kurs i mentorskap och peppa upp sig med olika glada tillrop, utan man ska gå till Gud och be att få bli fri från föraktet. Det är mycket effektivare. Det är offrets samvete som tyngs ner av förövarens förakt. Men vad händer då med den som har syndat och fått förlåtelse? Ibland så möter man ju kristna som har bett om förlåtelse i 30-40 år för en och samma synd, gjorde en gång. Och som brukar säga, jag känner mig inte förlåten. Och då händer att jag säger, undra på det som du håller på. Därför att ber om förlåtelse, det gör man ju i princip en gång. Och så räknar vi med att Gud har förlåtit. Men om jag sedan inte känner mig förlåten, så är det ju därför att samvetet fortfarande signalerar att jag inte har blivit av med min börda, trots att jag har blivit det. Och då ska jag istället be Gud att han gör något med mitt samvete. Det får bli den sista texten vi läser idag. Hebreerbrevet 9. 11 versen. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande guden? Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Jesu blod renar oss inte bara från synd och skuld, utan kan också rena våra samveten om det är så att samvetet inte riktigt anpassar sig till mitt nya skuldfria tillstånd. Och det kan man ibland behöva hjälp med. Men det är underbart att förstå detta, att det rena samvetet är den kristnes startkapital i livet. Det rena samvetet är inte någonting som man kommer fram till så småningom genom flitig helgelse och långvarig askes och diverse övningar av alla slag. Utan det rena samvetet är det börjar med. Och om det är så att samvetet börjar att på nytt signalera, så får vi tänka efter. För det kan vara människor som anklagar. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och håller vi oss nära honom så kommer han inte att rikta anklagelser mot oss. Och talar han till oss om vår synd så kan det göra ont, smärtan. Men man blir fri. När människor talar till oss om det som brister så får man den där obehagliga gnagande känslan inombords, den som inte går över. Och då vet vi, det där är inte Gud. Det är människor. Det kan vara jag själv, det kan vara andra, men det är människor. Då vet jag, det är fortfarande öppet inför Gud. Och jag kan säga, Herre, har jag någon anledning att känna så här, så ber jag att du visar mig det. Allt detta finns i Jesu frälsning, genom blodet på hans kors. Och det är underbart att få tillhöra honom och att få börja att upptäcka vilket stort och fantastiskt liv som erbjuds oss och hur mycket vi ännu har kvar att upptäcka. Nu ska vi be en liten stund. Jesus Kristus, vi vill tacka dig för att din frälsning handlar så väl om våra gärningar som om vår personlighet. Vi tackar dig för att den handlar om förakt som andra har lagt på oss och samvetsanklagelser som vi själva bär på med större eller mindre skäl. Vi vill be dig, Herre, att du påminner oss om de människor som har gjort oss illa på olika sätt. Och vi skulle vilja be dig, Herre, att du både löste oss från vreden, hämndbegäret, sorgen, bitterheten, förtvivlan och från bördan av det förakt som de la på våra skuldror. Gör det möjligt för oss, Herre, att resa oss upp igen. Så långt det är möjligt i detta livet så vill vi få tillbaka förmågan att leva i relationer med andra människor. Att inte besvikelsen ska hindra oss. Att inte självförakt eller känslor av övergivenhet eller värdelöshet ska hindra oss. Utan att vi ska kunna få ta emot av din läkande nåd. Med din hjälp, Herre, vill vi kunna förlåta var och en. Också de som inte ber oss om förlåtelse. Och vi sträcker oss inte efter ett stort och sprickfritt självförtroende. Utan vi sträcker oss efter den balans i vårt sinne som uppstår när du lyfter bort föraktets börda från våra skuldror. Påminn oss, Herre. Rena oss. Öppna vägar där vi bara har sett en bergvägg, Herre. Hjälp oss också, Herre, att inte se oss själva som ett offer. Utan ta den där offeridentiteten ifrån oss, Herre. Befria oss ifrån den så att vi kan glädjas åt livet på nytt. Vi överlåter åt dig att skipa rättvisa, att ordna upp allt. Så vi vill tala med dig, Herre, om det som har med skuld och upplevelse av skuld att göra. Det kan ju finnas mycket som vi helst ville slippa och se i våra liv. Sånt som vi vänder bort blicken ifrån. Sånt som vi ursäktar och urskuldar och målar över med tjocka penseldrag. Herre, hjälp oss att våga se på det istället med dina ögon och lämna det till dig så att vi kan gå fria. Hjälp oss att våga tro att det finns en frigörelse. Och vi ber också att du ska skapa den frigörelse i samvetet som hör kristenlivet till, det som du har berett åt oss. Då ber jag särskilt för dem som blivit mycket manipulerade av människor, styrda med dåligt samvete, till en ständig känsla av uselhet och otillräcklighet. Kommer din läkedom för ett skadat och sårat samvete, Herre. Låt det få bli uppenbart vad som är verklig skuld, vad som inte är det. Ge oss läkedom för båda delarna, Herre. Allt finns ju i din frälsning. Vi tackar, prisar och lovar dig. Jesus Kristus, där du hänger på korset är du en bild av Guds godhet och av mitt behov. Jag vill ära dig, Herre. Amen.